10 minuter över 12 och frågan är, var går gränsen mellan tortyr och accepterade förhörsmetoder? Ja, det är en av frågorna som tas upp i Vetandets värld som börjar nu. Redaktör Kristoffer Gunnarts.
Ja, det är ett ämne som varit aktuellt i flera sammanhang det senaste året. Den amerikanska underrättelsetjänsten CIA har till exempel anklagats för att använda oetiska sådana här. Och flera uppmärksammade mordfall har lösts med hjälp av personer som sagts vara särskilt duktiga inom just det här området. Välkomna till Vetandets värld som idag ska handla om förhörsmetoder. För vad vet man egentligen om vilka metoder som fungerar i förhörssammanhang? Och hur säkra kan vi vara på att de som sedan använder de här metoderna verkligen får fram sanningen? Vetenskapsradion besöker idag psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet där man forskat kring just förhörsmetoder och kring rättspsykologi. Vi har träffat Per-Anders Granhag, professor i psykologi och en av dem som forskat på det här området. Vad var det som fick dig som forskare att intressera dig för förhörsmetoder?
Ja, jag började med att intressera mig för minnespsykologi och hur människans minne fungerar och kommer ganska strax in på vittnespsykologi. Och därefter breddades mitt intresse inom rättspsykologi så att jag var inte bara intresserad av hur vittnen minns utan också bedömningar av tillförlitlighet och trovärdighet och lögndetektion. Och kom på det sättet in på forskning kring förhörsmetodik.
Varför är kunskaper om förhörsmetoder viktiga för ett samhälle idag?
Det finns ju så oerhört många sammanhang där det är värdefullt att kunna avgöra om en person talar sanning eller inte. Att bestämma tillförlitlighet. Så att när man funderar på det så kan listan lätt göras lång på sammanhang där detta är helt avgörande. Alltså att kunna korrekt hålla isär lögnare och sanningssägare.
Kan du ta några exempel på viktiga sådana situationer?
Ja, det finns ju många yrkesgrupper som håller på med detta vardagsvis. Och det gäller ju i domstol, det gäller i polisarbete, det gäller ekobrottsutredare, tullpersonal, skattebrottsutredare och så vidare.
Det har ju pratats väldigt mycket om oetiska förhörsmetoder om den senaste tiden. För inte så länge sedan så erkände ju höga chefer på den amerikanska underrättelsetjänsten CIA till exempel att de använt sig av skendränkningar på till exempel Guantanamo-basen på Kuba. I Israel har militären anklagats för att få fram erkännande genom att använda sig av allt från isolering av fångar till att låta anklagade sitta i obekväma kroppsställningar utan sömn under lång tid. Och under året så har även svensk-franska trupper beskyllts för att tidigare använts av skenavrättningar i förhör med fångar i Kongo. Var tycker du att gränsen går mellan vad som är förhörsmetoder och vad som är tortyr?
Ja, tortyr är ju det som av människorättsorganisationer och enligt FNs konventioner klassas som tortyr. Och tortyr ska inte förekomma i förhörssammanhang så att det är oetiskt så fort man trampar över de gränserna. Och det är bra tycker jag att man är väldigt uppmärksam på det. Och det är kanske inte så att det används mer oetiska metoder idag än tidigare. Men man är mer observant på det och mer benägen att anmäla och sätta ljuset på det. Vilket är bra naturligtvis.
De här metoderna som vi pratar om här, skenavrättningar, skendränkning och sånt där, isolering, det är ju metoder som strider mot både grundlagar i många länder och mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter och så vidare. Ändå försvaras de här metoderna på ganska många håll. Här om månaden gick till exempel president Bush så långt att han la in sitt veto som president mot en lag som skulle förbjuda just CIA att använda till exempel skendränkningar. Varför vill man använda sig av de här metoderna?
Av flera skäl. Man får ju, dels får ju vissa för sig att detta är väldigt effektiva metoder och det där med effektivitet är en svår sak. Alltså de kan vara effektiva att få personer att erkänna saker men sen är ju då frågan, är detta korrekta erkännande eller inte? Sen är det också så att vi lever i en era av terrorism och då görs ju väldigt mycket under någon slags politisk flagg och man använder detta som motiv för att då använder sig av de här mycket, mycket tveksamma metoderna, alltså att man gör detta i ett så att säga, i strävan efter att reducera hot från terrororganisationer och så vidare. Så att det är ju det motivet som förs fram och man menar att det är då gör det legitimt att ta till nästan vad som helst.
Vad är det för tvivelaktiga metoder som man använder sig idag ute i världen?
Ja, det finns en oändlig lista på den typen av liksom tortyrmetoder som används. Du nämnde några själv med skenavrättning, och man använder vattentortyr, och man tvingar personer att sitta i obekväma ställningar, man isolerar dem. Man fabricerar bevis, man fabricerar att personer i dess närhet har sagt saker och så vidare. Så att det finns en väldigt, väldigt lång lista på. Människan är väldigt uppfinningsrik alltså vad gäller att komma på tortyrmetoder.
Förekommer sånt här i Sverige? Vet man något om det?
Alltså tortyr förekommer inte vad jag vet. Men man kan ganska lätt hitta exempel på mycket, mycket tveksamma förhörsmetoder. Som gör att den personen som förhörs kommer att tvivla på sina egna minnesbilder och mycket väl kan komma att erkänna falskt för att personen har pressats och manipulerats och suggererats.
Ja, för det här med falska erkännanden är ju någonting man har pratat om ganska mycket. Till exempel i situationer som på Guantanamo-basen där fångar har suttit i åratal och blivit beskyllda för en och samma sak under lång tid och isolerats och så vidare. Alltså, vad vet man inom forskarvärlden om hur människor som utsätts för sånt här påverkas, deras klarsinne, verklighetsuppfattning?
Ja, man vet en hel del, och då kommer man igen in på detta med effektiviteten av såna här tortyrliknande eller direkt tortyrbaserade metoder. Man vet att det är två människor som står emot tortyr under lång tid, och när man till slut då kapitulerar så kan man ju komma att erkänna falskt för att slippa undan de här fruktansvärda omständigheterna. Man erkänner att man har begått ett brott eller man känner till vissa fakta som man faktiskt inte gör. Och det finns svenska fall. Det finns ett exempel från 2005 i Gävle där en kille, Tommy Karim, blev misstänkt för att ha mördat sin flickvän. Polisen förhörde honom under många, många veckor, och de använde ytterst pressande och manipulativa, suggestiva förhörsmetoder. Det visar sig att Tommy Karim var helt oskyldig till detta mordet, men han säger själv att han mot slutet av den här perioden, förhörsperioden då, blev tveksam på sitt eget minne och trodde att han själv var sjuk och att han kanske var mördaren. Så att där kan man se att ett falskt erkännande väntade runt hörnet och låg ytterst nära till hans.
Vad var det för metoder man använde sig av här då?
Ja, man använde sig av en kombination av många olika metoder. Man bland annat påverkade hans minne kraftigt genom att visa vid upprepade tillfällen fotografier från brottsplatsen och på hans sargade flickväns kropp. Man spelade på hans samvete. Man sa att han aldrig skulle sova en enda bra natt till om han inte erkände. Han hade ett långt liv framför sig. Det enda var att nu erkänna detta och på något sätt börja om. Man spelade också på motiv. Man sa att hon skulle lämna dig, din flickvän var på väg att lämna dig och ta ert gemensamma barn med sig, och hon hade förnedrat dig och hon såg ner på dig och så vidare. Så man försökte hitta sprickor i muren, motiv till att ett bråk skulle ha startat och sen urartat och så vidare. Så man hade många olika ingångar för att försöka då få fram ett erkännande från den här killen.
Hur vanligt är det med falska erkännanden? Har man någon som helst överblick?
Det där är en väldigt svår sak att få grepp om. Men det finns amerikanska kartläggningar där man har tittat på fall där man vet att personer har dömts på felaktiga grunder. Man vet det mot bakgrund av DNA-bevisning. Och man är uppe i över 200 personer som man nu har friat och som har suttit i fängelse då tidigare. Och ungefär 25% av de här personerna hade erkänt falskt under polisförhör. Vissa av dem sannolikt för att de trodde att detta skulle vara gynnsamt för dem i domstolsförhandlingar och kanske de skulle få straffreduktion. Det vill säga att de vet själva att de inte har begått de här brotten. Men andra kan man misstänka har fått sig att tro att de begått ett brott som de faktiskt inte har gjort.
En fråga när det gäller förhörsmetoder som ju känns central, nästan som en grundbult, är ju det här med att avslöja en lögnare, att skilja ut en lögnare från en person som talar sanning. Och det här vet jag är någonting som ni har forskat en hel del kring på er institution. Alltså vad säger forskningen här? Hur väl kan man avgöra om en person ljuger eller inte?
Ja, det finns mycket forskning kring detta, och det generella resultatet är att det är väldigt svårt att hålla isär sanningssägare och lögnare. Speciellt svårt är det om man bara litar till kroppsspråk och får för sig att vissa signaler skulle vara tydliga tecken på lögn eller vissa signaler skulle vara tydliga tecken på att man talar sanning. Så kroppsspråket är mycket förrädiskt. Däremot så finns det ju, när man gör mer analyser av det som sägs, så kan man hitta vissa, det finns inga 100% säkra, det tror jag, men man kan hitta indikationer som pekar i olika riktningar. Och, men vi tror dock att det bästa sättet är att använda sig på ett strategiskt sätt av den informationen som man sitter inne med under förhör, och på det sättet komma fram till motsägelser. Alltså den som blir förhörd påstår vissa saker som går på tvärs mot det som förhörsledaren känner till, och att man då har genomfört ett förhör på ett strategiskt sätt och kan på det sättet göra bedömningar av tillförlitlighet och trovärdighet.
Hur stor roll tror du att fördomar spelar in i såna här situationer? Jag pratar om förhörsledarnas fördomar, till exempel om vad det finns för kopplingar mellan utseende, etnicitet och så vidare, och sannolikheten att en person ljuger.
Jag tror att sådana här fördomar kan spela ganska stor roll. Och man vet att en persons utseende kan spela roll för hur han eller hon bedöms. Personer som ser mer mystiska och kufiska ut kan bli bedömda som icke-tillförlitliga. Personer som ser mer städade och vårdade ut kan komma att bli bedömda som tillförlitliga. Men det är inte bara utseende, utan det är också hur man uttrycker sig, om man har en hög verbal förmåga och var man kommer ifrån och så vidare. Så att det finns faktorer som inte borde spela speciellt stor roll, som ändå slår igenom i tillförlitlighetsbedömningar.
Flera forskningsförsök har visat att det finns vissa yrkeskategorier, till exempel Secret Service-agenter och skiljedomar i USA, som är väldigt bra på att skilja ut lögnare. Man kanske lyckas i 80% av fallen i såna här försök. Medan de flesta som arbetar med sånt här, poliser, åklagare, nämndemän, ja, de tar fel i nästan hälften av fallen. Om det nu är så att vissa är bra på det här, vissa är inte riktigt lika bra på det här, innebär det att de kunskaper som forskarna har kring det här med lögndetektion och så vidare inte kommer ut till alla de som skulle behöva vara duktiga på det här?
Ja, det är många frågor på en gång, men det finns en stor debatt inom forskarvärlden om detta med expertis och lögndetektion. Och kanske inte så mycket att just en speciell grupp skulle vara bättre än andra grupper, men att man har hittat några stycken inom varje grupp som man har studerat, ungefär 4-5% av de man har studerat, som har visat sig vara extraordinärt skickliga på att detektera lögn. Och man försöker ringa in vad som utmärker dem. Man har hittat några saker i stil med att de har en förmåga att förhala sina beslut. De är inte allt för snabba då att göra bedömningar. De använder sig av vad man kallar för flexibla beslutsregler, som har ingen lista som de har gjort upp på förhand, en fix lista som visar då hur lögner och sanningssägare skulle bete sig, utan man är mer flexibel och öppen under förhör och så vidare. Så att det där är en fråga som det pågår mycket forskning kring. Om det finns vissa egenskaper hos förhörsledare som är speciellt värdefulla då vad det är att detektera lögn.
Finns det då?
Ja, alltså det är som jag säger, det där är någonting som man håller på med. Och det finns, skulle jag säga, goda skäl att tro att det är vissa egenskaper som är gynnsamma då som förhörsledare. Till exempel detta med att inte dra förhastade slutsatser, att kunna sätta sig in i den personens situation som man förhör, alltså att tänka över lögnar och sanningssägares strategier. Man skulle kunna tala lite grann om en slags tankeläsning, även om man inte läser innehållet i tankarna hos den personen som man förhör, men försöker sätta sig in i hur en lögnare, hur en sanningssägare skulle kunna agera, och ett mer psykologiskt förhållningssätt och förstå att till exempel nervositet mycket väl skulle kunna förklaras av att man är oskyldig, mer nervös för att inte bli trodd, och att situationen i sig framkallar nervositet och inte snabbt hoppa till slutsatsen att nervös, ja, därför så skulle personen ljuga.
Tror du att det sitter oskyldiga personer i svenska fängelser på grund av att man är dålig på att skilja lögnare från folk som talar sanning?
Ja, det tror jag. Och det är ju inte någon speciellt vågad gissning, utan det är säkert så att det finns personer som... Det sitter oskyldiga personer i fängelse i Sverige, och vissa av dem sitter säkert mot bakgrund av att de har förhörts på felaktiga sätt och fortsatt säga saker som de inte borde ha sagt. Och detta har sedan i domstol också tolkat som att det talar för att de är skyldiga. Så det gör du med all säkerhet. Hur många är väldigt svårt att säga, naturligtvis.
Vi var inne på det här med oetiska förhörsmetoder tidigare och hur det påverkar rättssäkerheten och hur det påverkar de som förhörs. Men nu när vi pratar om förhörsledarna själva, alltså det här handlar ju om väldigt pressade situationer ofta för förhörsledarna. Man ska utreda bestialiska mord eller man kanske i en situation där man tror att ens arbete kommer påverka en nations säkerhet. Finns det forskning kring hur förhörsledarna själva påverkas av det här?
Ja, det finns det, även om den forskningen är i sin linda. Men det finns forskning kring hur förhörsledares egna känslor påverkar deras förmåga och deras sätt att värdera bevis till exempel. Som i sin tur då är den här kopplat till vilka förhörsmetoder de använder sig av. Man kan se till exempel att förhörsledare som är förbannade, arga, är mer fyrkantiga i sitt sätt att resonera och förhörsledare som har andra sinnesstämningar är mer noggranna, mer försiktiga, mer psykologiska. Så att det finns lite sådan forskning som visar på intressanta resultat. Det gör det.
Ja, vi var ju inne på det här med att olika personer kanske är olika lämpade för att arbeta som förhörsledare. Men hur viktigt ur den förhördes perspektiv är valet av förhörsledare? I utredningen kring mordet på 10-åriga Ängla i våras så gjordes det ju till exempel stor sak av att man hade valt kvinnliga förhörsledare för att få fram ett snabbt erkännande. Spelar sånt här roll?
Men jag tror att valet av förhörsledare kan spela väldigt stor roll. Det finns studier som visar att förhörsledare som har ett mer etiskt och psykologiskt förhållningssätt faktiskt får fram fler erkännanden än förhörsledare som har ett mer konfrontativt, aggressivt förhållningssätt. Just vad det gäller manligt och kvinnligt inom förhörsmetodik så är det svårt att luta sig mot någon forskning. Men min erfarenhet är den att det finns väldigt många skickliga kvinnliga förhörsledare och det skulle kunna bero på att många av dem har erfarenhet av att också förhöra barn. Och att förhöra barn är en svår sak och blir man skicklig på det så blir man också skicklig på att förhöra vuxna i regel. Och man tar med sig ett psykologiskt och ett inkännande förhållningssätt och det kan i vissa fall vara väldigt avgörande för att få fram erkännanden.
Men vilka tycker du att man ska lita på? Vilkas erfarenheter är viktigast att ta fasta på när det gäller vilka förhörsstrategier som fungerar? Är det de som har erfarenhet av det här i sitt arbete eller är det forskarens version som gäller?
Svaret är både och. Alltså det måste vara ett samarbete där forskare lyssnar på de som har stor erfarenhet av att förhöra. Och på det sättet får input till deras forskning och kan bedriva då forskning som är verklighetsförankrad och som är så att säga operativt omsättningsbar. Så att det måste vara ett samarbete. Det går inte att forskarna själva sitter och funderar ut vilka metoder som skulle kunna vara möjliga att använda, utan man måste göra detta tillsammans. Så att det är en viktig sak för framtiden.
Om du skulle blicka tillbaka några decennier, tycker du att utvecklingen kring förhörsmetoder har gått framåt? Har man blivit bättre på att förhöra människor på ett vettigt sätt?
Jag tror att man har blivit bättre. Det används idag färre konfrontativa, aggressiva, manipulativa metoder än vad det var tidigare. Och de som bedriver förhör är mer öppna att lyssna till vad forskningen faktiskt visar. Men det finns väldigt mycket kvar att göra. Det finns många exempel på där det fortfarande används suggestiva, manipulativa och tortyrliknande metoder. Så att utvecklingen gått framåt, ja, men det finns mycket kvar att göra.
Om du avslutningsvis skulle peka ut några viktiga kunskapsluckor, några sådana här områden där man måste bli bättre på att förstå sig på förhörsmetoder, vad skulle det bli för någonting då?
Det skulle bli att man måste bli bättre på att intervjua barn som man misstänker då få ett offer för brott, att utveckla minnesunderlättande intervjutekniker som hjälper barn att minnas. Det är ett område. Annat är att bli bättre på att förhöra psykiskt sjuka som man misstänker har begått brott. Ett tredje område är att bli bättre på att använda den bevisning som man har inför ett förhör. Att planera ett förhör bättre och genomföra ett förhör bättre på psykologisk grund. Det är tre områden.
Tack så hemskt mycket Per-Anders Granhag, professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Som alltså bland annat forskat kring förhörsmetoder och rättspsykologi. Vetande Sverige är slut för idag, men vi är tillbaka som vanligt igen imorgon 12:10 här i P1. Vi hörs då. Hej!
Sa dagens redaktör för Vetandets Värld, Kristoffer Gunnarts. Och imorgon handlar det om veteskördarna som där priset slår rekord och allt fler satsar på att odla vete.